Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Kinesiska bydd Atto 3 reas ut i privatleasingkampanjen, men är den något att ha? Vi rapporterar om nyheterna från bilsalongen i München och så höjer vi ett varningens finger när det kommer till att dra åt hjulskruvarna på din premiumbil. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 318 av Vi Bilägares podcast. Anders Helgesson, hur många avsnitt tror du att det kommer att bli innan vi ger upp?
Ett oändligt antal.
Ett oändligt antal.
Men det beror ju på lyssnarna. Är det ingen som lyssnar så gör vi inga avsnitt. Så enkelt är det.
Nej, just det. Hur vet vi att folk lyssnar?
Det har vi ingen aning om. Så kolla inte statistiken. Vi får väl statistik, hoppas jag.
Claes Karin, välkommen.
Tackar, tackar.
Hur är läget?
Det är bra.
Laddad? Njuter av det sista av sommarvärmen?
Ja, jag är lite orolig när jag kör ut i trafiken. Jag märker att även fotgängarna är lite sömniga, tycker jag.
Jaha, att de går för långsamt över övergångsstället framför dig?
Ja, de tror de är på stranden utanför Marbella. Jaha. Eller något, känns det som. Jag åkte ju bakom dig igår. Och så kommer det någon välklädd ungdom med såna här AirPods. Det finns väl andra märken. Mm. Och det är ju inte helt lätt. Jag hade en XC90 framför mig. Och den här killen svänger ut liksom 90 grader och går rakt ut i vägen. Och den här XC90-föraren, han blir helt överraskad.
Men sa du inte att han satt och tittade i mobiltelefonen?
Ja, men nu tänkte jag ta en annan historia.
Förlåt.
Nu friserar vi så att det blir bra här.
Ja, precis. Ja. Jo, men absolut. Mm. Det hade jag tänkt att komma till. Men oavsett vad man gör i bilen så är det inte helt lätt att få stopp på en XC90 på, vad kan det vara, 1,5-2 meter. Nej. Även om man kanske sitter och tittar längre fram i trafiken. Men han fick ju en rejäl box på bakdörren av fotgängaren.
Som slog till alltså i bilen.
Ja, ja, och stirrade med arga blickar. Jag tycker vi ska försöka samspela lite mer. Ha ögonkontakt. För det händer ju faktiskt att man inte, man ska väl i och för sig titta på allt som rör ett övergångsställe, men man kan ju liksom, man bör ju inte vara trött på livet och kasta sig ut direkt.
Nej, jag tycker i och för sig inte heller att man ska sitta med mobiltelefonen när man kör bil i innerstan.
Det var just det jag funderade på. Var det inte så att det var precis ögonkontakt föraren hade, fast inte med omgivningen utan med den personen på andra sidan skärmen?
Ja, nej, men som sagt, båda gjorde fel i det här fallet. Men det verkar inte som att XC90 brydde sig nämnvärt om den här boxen i plåten. Han körde glatt vidare.
Apropå upplevelser i trafiken så måste vi prata om veckans stora nyhet. Jag blev påkörd här i måndags.
Var det en vit XC90?
Nej,
du låg ju framför.
Det var en mörk, möjligen XC90 eller XC60 eller V60. Det är så svårt att se skillnad på dem. Nej, men jag kommer i en korsning, jag ligger i vänster fil. Det är stökigt, bilar åt alla håll. Jag blir framsläppt, jag kör framåt och så dunkar det till i höger bakskärm. Det är en jävel som har kört på mig. Bang! Och jag tänker, jaha, det var väl olyckligt och det var en testbil och hur fan ska det här gå? Och så åker jag in och parkerar vid kanten förstås. Och det här är mitt i stan, det är full röra, massa bilar överallt. Och jag tänker att ja, shit happens, men ja, vi får väl skriva
och sådär. Du kastar ut med en hand vid nacken och bara skriker whiplash, whiplash, whiplash.
Det gjorde jag inte alls och det gick väldigt långsamt och det var ingen fara så. Men jag parkerade, slår på varningsblinkers, kliver ur, låser bilen, går runt hörnet där jag såg då att den andra Volvon svängde in. Och då är han borta! Den har dragit!
So long, sucker, tänkte han och försvann.
Hur fräckt är det inte på en skala? Gud! Vilket straff är lagom mot en sån människa?
Det är för tåla att funderas över. Det är sån här medeltida tortyr för oss som älskar bilar.
Ja, finns Guantanamo-basen kvar? Ja.
Har ni varit med om det här någon gång? Att bli utsatt för en smitning?
Ja, fast stillastående. Jag satt inte i bilen. Det var min stackars lilla polo som stod parkerad alldeles oförhappandes. Och så var det någon som svängde ut för snävt och tog med sig halva stötfångaren. Lite grann bara. Den släppte ju då och fick massa repor. Och det var ju... Ja, det året var ju förstört i mitt liv, så att säga. Mm. Men det var ju en ren och skär smidning. Lyckligtvis hade jag vittnen, så att de kunde ju meddela. Och ja, det löste sig till slut.
Jag hade ju inga vittnen för att jag tänkte ju att slog mig aldrig att den här människan skulle kunna sticka. Jag tänkte att han svängde runt hörnet för att parkera så att vi skulle kunna prata om saken och byta telefonnummer och körkortsuppgifter och allt vad man nu gör.
Men knoghjärnet du tog fram, det hade ingenting med...
Nej, men alltså, som sagt, jag förväntade mig inga problem alls. Jag bara, ja, det var ju olyckligt att det hände, men jag visste inte att det skulle bli så där. Men i alla fall då, så drog jag igång då hela apparaten och polisanmälan och försäkringsbolag och alltihopa. Och den som jag pratade med på polisen då, som tog min anmälan, sa att det är inte ovanligt. Det händer nu och då att folk gör så här. Och då kan man ju undra varför, för jag menar, bilar är ju försäkrade, det är klart att det är en självrisk, men så mycket mer är det väl inte. Så varför ska man dra?
Men är det där inte en person som kanske har suttit i telefonen och inte liksom registrerat att han har varit emot en gång? För det var inte så att du knäckte bakaxeln direkt,
eller? Nej, men som det såg ut skadan, så måste ju inte ha tänkt att fortsätta framåt i höger fil. Istället så viker han av till höger och svänger höger i den korsningen. Försvinner. Det måste ju vara, för annars skulle jag inte kunna ha kört på mig där på bakkanten om man inte hade kört rakt fram.
Ja, nej, han måste ha varit väldigt tajt också. Han har verkligen skohornat sig emellan.
Ja, men för det var trångt. Det var trångt och det var bökigt och sådär. Förstår att det kunde hända, men liksom, ja.
Jag som tror gott om folk, det talar ju emot att han inte märkte någonting. För det kan ju vara, det är mycket plast på nya bilar och det är inte säkert att man känner det i bilen. Att
nej, men det hörde ju också liksom.
Ja, det kanske var progressiv musik där.
Ja, just det.
Det har vi varit med om förr.
Ja, den historien har du berättat.
Men den gemensamma nämnaren här är ju Sveavägen. Det är ju en helvetesväg i detta
väg.
Land.
Ja.
Om de bara kunde stänga av den för all trafik som de
inga
har pratat om.
Inga domheter nu.
Ja, det är jättekrångligt ju med folk som ska höger och vänster och massa fotgängare. Men usch, så där gör man ju inte.
Vi ska prata om fler nyheter, bland annat från bilmässan i München, men innan vi går dit, har ni något mer som ni har sett?
Sett var?
Ja, i nyhetsfloden.
Ja, jag har varit så fokuserad på att hitta nyheter om München, så jag har inte sett någonting annat.
Nej, men jag hittade ju en till då, som kom igår faktiskt. Miljöminister Romina Pourmokhtari sa att det skulle införas ett tillfälligt stöd, en skrotningspremie, för den som skrotar ut sin gamla fossilbil och istället köper en ny elbil. Men det finns inga närmare uppgifter om det här, inte hur många bilar det handlar om, inte hur mycket pengar det handlar om, inte hur gammal bilen ska vara för att skrotas ut eller någonting. Men någon slags premie ska det komma nu i budgeten här.
Inte det här verkligen av, nu vill jag säga Bilbranschens Riksförbund och sen vill jag säga någonting helt annat. Vad heter de idag?
Mobility Sweden, va?
Så heter de. Det har varit deras käpphäst. De har alltid sagt att de vill ha en skrotningspremie på gamla bilar. Utav säkerhetsskälet och miljöskäl. Mm.
Det fanns ju en skrotningspremie för länge sedan.
Ja.
Det var ju mer symbolisk summa skulle jag säga. 3000 spänn eller vad var det?
Ja.
Men det här antar jag är mer avancerat.
Men grejen är att man säger att det ska få kosta 250 miljoner om året den här reformen. Och då tittar jag och ser att det säljs ungefär 100 000 elbilar i Sverige på ett år. Och man tänker sig att hälften av dem då är privatpersoner som köper, vilket inte är. Och så tänker man att hälften av dem då skulle vara omfattas av den här premien, alltså 25 000 bilar. Då skulle det bli 10 000 spänn per skalle. Och är det tillräckligt mycket pengar för att få folk att byta ut sin gamla bil och köpa en ny elbil för en halv miljon?
Ja, det är väl det också att det här, om jag fattar det rätt nu, så skulle den här premien gälla även begagnade bilar, va? Utan det var,
ja, då har du sett mer än vad jag har sett, för det har inte jag sett.
Ja, jag tyckte jag läste det någonstans.
Okay. Mm.
För annars är ju bekymret att de som har råd att köpa en elbil, de skrotar väl inte en bil som man får bara 10 000 för som begagnad. Det är i alla fall osannolikt. Mm. Utan de har oftast kanske en lite nyare bil än i alla fall en 100-150 000 kronors bil. Och då är det ju inte värt att skrota ut den. Så att premien blir ju ganska smal då. Mm.
Ja, jag antar att de borde ju gå efter någon typ av euroinförande när det gäller avgaskraven, och där har vi väl någon skiljelinje för att få bort de äldsta, smutsigaste dieslarna till exempel som släpper ut.
2015 kom Euro 6, där kom Euro 5.
Men jag menar, du får i den, i det prisskiktet så är det ju betydligt mer än att skrota en bil för den lilla summan.
Mer om detta kommer vi säkert att bli varse så småningom vad det lider. Men som sagt, 250 miljoner år 2024 och 2025 i en tillfällig skrotningspremie.
Och det kan ju inte vara allmänt riktat heller, för då skulle ju folk skrota ut väldigt mycket på kort tid om det var en allmän premie att varje skrotad
att
bil
varje
gav det.
Gav 250 miljoner, ja då skulle...
Ja, inte varje bil, men om du fick 10 000 per varje skrotbil så är det ju väldigt, då är det en bra utdelning. Då skulle du ha med mycket skrot naturligtvis, riktigt skrot.
Mm. Men du måste köpa en ny elbil också.
Ja, nej, jag tror att det där känns väldigt svagt.
Nu ska vi höra vad du har hittat på bilsalongen i München, Anders. Vad finns det där?
Det finns, jag har inte varit där, ska jag säga, jag har ju bara sovrat bland pressmeddelanden och lite annat. Jag måste få börja någon vecka innan de öppnade här. De öppnade 4 september. Men bara någon dag innan där så visar ju Alfa Romeo 33 Stradale, eller Stradale, jag vet inte hur man ska uttala det. En sportbil som ska tillverkas i en begränsad upplaga. Ni har sett den, förstår jag.
Mm.
Jag såg bilderna som du skrev ut där.
Ja, ja precis. Jag har, det här är ju återigen fantastisk radio som man visar den här. Det är ju då en retroinspirerad sportbil, får man väl säga. Och,
den har samma typ av dörrar som 33an hade förut också.
Mm, precis, och den bygger ju då på den här gamla tävlingsbilen som också fanns några få exemplar gaturegistrerade. Tripo 33 Stradale då. Och det är 60-talsbil. Och den här tycker jag, den är ju fantastisk. Den här ju, det, jag kan säga att Tripo 33 Stradale är ju min kanske absoluta favoritbil. Den är otroligt vacker och det här är ju, den är väldigt snarlik fast det är en modern tolkning. Så jag tänkte, jag stegar omedelbart iväg till banken och begär ett större lån här, för nu ska det köpas bil. Och då möttes jag då av den lite lätt deprimerande nyheten att om man inte har sig sådär i runda slängar en 3-3,5 miljoner pund så var inte affär aktuellt. Så att
säga. Och pundet står i?
För mycket. Tänk om det hade varit lire. Men de som har då, de 33 kunderna som kommer att existera, man kommer bara bygga 33
stycken. Oh, shit.
De får ju då välja mellan en bensin V6, och det är samma V6 som sitter då i Giulia och Stelvio i den här Quadrivoglio, grov restation för uttalet, fyrklöverbilarna helt enkelt, men då är lite mer påskruvad med 620 hästkrafter. Alternativt så får man en elversion då, och det är 750 hästkrafter och en VLTP räckvidd på ungefär 45 mil. Det roliga är att om bensinmotorn, då breder de ut att det är en dubbelkopplingslåda och den har det och det avgassystemet och det är gjort så här och den varvar lite och datten. Och sen på elversionen bara en rad, 750 hästkrafter, 45 mils räckvidd, punkt. Och sen skiter de i den. Det är väldigt italienskt och det här är ett ganska långt pressmeddelande också.
Men de tror väl inte heller kanske att så många kommer att välja elversionen, va?
Nej, och sen det roligaste av allt är att den presenterades då för ett par veckor sedan här nu och den var slutsåld. Vid Nissanen blev slutsåld.
Okej, och nu är vi alltså bara en vecka före München-salongen.
Ja, men det måste ju ha rört sig om minuter efter att den släpptes. Det är 33 bilar, det måste vara minuter.
Ja.
Nej, den sålde slut hösten 2022.
Okej.
För de hade gått ut till redan existerade kunder och frågat vilka vill ha den här, och då var det ju naturligtvis en massa som räckte upp handen, så valde man 33 stycken som fick köpa den och sen var slutsåld innan de ens gång har visat den. Så kan man också jobba.
Men de här fälgarna, som de är ju otroligt vackra.
Ja, alltså,
är det telefonfälgar eller hur, vad kallar alfisterna?
Ja, man skulle kunna säga att de ser ut som en gammal hederlig skiva. De är antydande till det i alla fall.
Det ju, måste ju vara...
Jag tror hon heter Classico på Stelvio.
Historiens snyggaste fälg. Mm. Men är du inte sugen på någon sån här Alfa Romeo 4C Spider? Det är väl lite mer köp.
Ja, det tåget seglade också. Prisutvecklingen på dem är fruktansvärd.
Ja.
Men
jag hade en Alfa Sud Sprint en gång.
Ja, den är inte lika fruktansvärd. Nej. Men väldigt söt bil. Jättefin. Otroligt rolig att köra.
Ja.
Ja, men då har vi tagit alfa här. Jag fortsätter lite i bokstavsordning. Men
innan du gör det, Anders, så tänkte jag att vi måste väl säga först det här IAA i München. Mm. Är det gamla Frankfurt-salongen?
Gamla Frankfurt.
Som nu har flyttat till München.
Ja,
och blivit mobilitetsmässa. Väl,
mobilitetsmässa, och om jag fattar det så är en god position av den här mässan utomhus. Mm. Och gratis för allmänheten.
Jaha.
Kan det stämma? Nu ställer jag en fråga.
Ja, jag har ingen aning
alls. Någon som sa det. Som sagt, jag har inte varit där.
Ja, jag har inte heller varit på den.
Det såg väldigt trevligt ut när man tittade på filmklippen Open Air-mässa.
Ja, visst var det mycket utomhus.
Ja, men det måste varit hållbarhet inblandat också. Mobilitet
och hållbarhet. Ja, men det är mycket mobilitet jag har förstått på den
här mässan. Man kollar på de som har gjort presskonferenser så är ju majoriteten har ju varit inte biltillverk utan det är underleverantörer och andra mobilitetslösningar som har haft de största presskonferenserna. Mm.
Så Frankfurts bilsalong har flyttat till München och blivit grön. Och där kunde man se?
Där kunde man se exempelvis BMW Neue Klasse. Och det ska ju då vara en konceptbil som ska visa lite om nya 3-serie. Och för er som tyckte att Chris Bangle-designen då på 00-talet var jobbig, nu kan jag säga bara håll i hatten. För nu blir det radikalt annorlunda. Det är konservativt jämfört med det här. Har ni sett den?
Jag såg en bild. Men
nej, jag har inte sett.
Ja, men då skickar vi över. Jag, återigen, fantastisk podd det här med bilder som ingen ser. Och ja, den är ju...
Ser inte det här ut som Maserati?
Det finns lite kantighet. Ja. En gammal Quattroporte kanske till exempel. 90-tals Quattroporten så har man liksom en grunduppfattning om hur kantig den här bilen är. Men den ser rätt spännande ut tycker jag. Den är inte alls ful, men den är väldigt annorlunda mot det man gör idag. Hur som helst.
Koncept.
Det är koncept, bara koncept. Men vitsen är ju då att han har fått den sjätte generationen av e-drive, alltså eldrivlinan från BMW. Och den ska ju då vara, det här blir ju, de har väldigt sparsmakande information om bilen, utan de säger bara att den ska gå 30% längre än en i4, den ska ladda 30% snabbare än en i4 och effektiviteten ska vara 25% bättre än en i4. Så det är någonting som trillar bort där i procentsatserna. Jag gissar att det är lite större batteri än i4 helt enkelt. Mm. Och det är då en ny battericell i den här. Och de har gjort som Tesla. De har gjort runda battericeller som har frångått sina prismatiska celler eller påceller då tidigare. Så att det är en stor skillnad.
Men till skillnad mot i4 så är det här alltså då en elbilsplattform i grunden.
Ja, ja, det är det. Och så får vi se om det, hur mycket plattform det här är. Om det här bara är ett koncept. För de är ju tydliga, det är bara ett koncept. Men ändå, det är ändå en liten inblick. Och interiören i den här bilen är naturligtvis extremt snarlikt en Tesla. Det är en central mittskärm. Och så får vi se hur mycket som är.
Borde det inte bli någonting annat snart? Varför? Alla har ju kört på det här spåret för 17-10 år snart.
Det är kul att du säger det, för det finns en annan tysk tillverkare, en tysk tillverkare som har en liten stjärna i snoken. De har någonting som de kallade analog features eller något sånt, utan att specificera vidare vad det är i sin konceptbild. Då. Så att det kanske finns en motvåg på gång.
Medan?
Ja, men vi kan ju fortsätta inom samma koncern i alla fall. Och det är ju Mini och det är nya Cooper och nya Countryman. Och Coopern har ju liksom legat där och skvalpat lite. Vi vet ju att den bygger på Oracat till exempel. Och det är ju en sensation att den är kinesisk botten. Claes ser alldeles förfärad ut där på andra sidan. men det gör den. Och det som jag tycker är mest spännande är egentligen då Countryman. Därför att dels är ju då den plattform som vi redan har testat i form av iX1. Och vi vet att det är en bra plattform, en trevlig bil att köra. Och räckvidd och sånt kommer ju vara ganska snarlikt eftersom det är samma batteri. Men det roliga är att de har ju för första gången, åtminstone sedan 70-talet tror jag, som gett en minikantiga strålkastare fram. Så att det är ju förändring.
Och det är första gången nu då som man kan köpa en Countryman.
En eldriven Countryman, ja. Det stämmer bra det.
Men vilken mini hade kantiga strålkastare? Ja, har det någonsin funnits?
Ja, men de här konstiga under Leyland-åren. Nu skulle vi omedelbart springa ut till vår kusinpodd här.
Klassiker.
Precis, ja. De hade haft svaret på det där. Ställ era frågor till dem. Ja. Jag är totalt okunnig om Leylands historia, tyvärr. Men sen kan vi fortsätta då till, vi fortsätter på tyska spåret, för det är ju faktiskt mest tyskar som har varit där, tyskar och kineser.
Mm. Och fransmän har varit lite där också.
Ja, men det kanske du kommer till. Ja, det kommer jag till. Vi kan ju då ska vi ta Mercedes ändå, som jag var där och kände lite på dem.
Du nosade där på. Mm.
De presenterar ju då koncept CLA eller CLA-koncept, jag vet inte vilken ordning de vill ha det i. Och det är lite kul för att CLA är deras minstingsplattform. Det är en A-klass då med lite kupéstukad fyrdörrars kaross. Och det här verkar vara väldigt nära någonting som är produktionsklart som stod där på mässan då. De säger till mig att det är close to production concept, tror jag till och med. Så att det här är nog någonting vi kan räkna med inom en inte avlägsen framtid. Och jag måste ju säga, har ni sett den?
Nej.
Jo.
Då kommer det en bild här. Den är ju väldigt snarlikt en CLA. Så jag som har sett senaste generationens...
Alla poddlyssnare
CLA vet nu. Ja, precis. Det är ju värdelös podd.
Vi får be Erik Söderholm på webbredaktionen lägga upp lite bilder.
Men är det inte spännande, tycker jag, nu när vi har sett elektrifieringens införande här nu under x antal år, hur biltillverkarna, enligt mitt tycke, tar ett steg tillbaks. De här elektriska blobbarna har ju blivit riktigt snygga modeller helt plötsligt. Jag ska inte föregå schemat här, Anders, men jag tänkte på Volkswagen.
Vi visade också det,
koncept, vi kommer till det.
Ja, vi kan nämna den redan nu, för jag har inte så mycket information om den. GTI-koncept. Ja,
wow, säger jag.
Ja, den är jättesnygg. Klart påminner om Golf, liksom, ja, fast ändå inte. Det är någonting nytt.
De flörtar lite med markettan och det är liksom kantiga former. Även BMW som vi pratade om. Liksom, det är kantigt och det är designglädje igen.
Ja, även den här, glad över att se den här CLA, om man tycker att EQS och EQE, att det är lite just för blobbigt och för likt. Den här ser ju väldigt CLA-ig ut, men är ju en snygg tolkning och mycket mer, ja, mindre blobbig som du säger. Sen har ju även den här koncept CLA, den har en väldigt speciell grill då, som kanske påminner om en klassisk AMG-grill då, från AMG GT, men med stjärnor och glitter i sådär, så som Mercedes har blivit nu.
Bling, bling.
Ja, och det blingigaste av allt på CLA-konceptet är väl både framstrålkastaren och baklampan, för att det är ju form av Mercedes-stjärnor. Du då.
Men det känns som att de har tänkt om den här teorin om att alla elbilar måste utstråla räckvidd och mjuka former. Det har de släppt nu när de inser att en bil behöver faktiskt vara snygg också.
Ja, och det är kul att du säger räckvidd, Claes, för det är nästan som vi skulle ha repeterat den här podden, vilket aldrig kommer att hända. Den går ju då alltså upp till 75 mil på en laddning. Oj. Den här lilla rackan. Eller liten, den är väl inte så liten, nummer 480. Men, den ska få 800 volt, 250 kW laddning och 40 mil då ska ta 15 minuter. Så att det här är ju vilka superbilsprestanda för en...
Har Mercedes pratat om 800 volts teknik förut?
Det har man väl gjort, men man har inte haft det någonting. De har max... vad är det, 200 kW de fixar nu, tror jag. Så att det här är ju en väldig ökning mot tidigare. Och som sagt, 75 mil tack vare extremt låg förbrukning då. Den här ska då kunna klara sig på 12 kWh per 100 km. Så 12 kWh per 10 mil. Oj. Det är ju väldigt bra.
Lite skillnad mot Mercas minibuss som jag testade, EQV, som låg runt 30 ungefär.
Ja, och här var låg vi som bäst med Ioniq 5-an vi hade långt på stallet. Det var 15-16
någonstans,
ja,
vill jag säga.
Det är ju bra idag.
Mm. Ja. Alltså, men det här är ju ett litet sidospår, men visst är det väl så att nu börjar vi komma tillbaka till gamla tiders förbrukningsrace här, när man deklarerade allt möjligt i deklarationssiffror som inte sen stämde med verkligheten när man körde. Visst är vi på väg åt det hållet?
Det känns det som att det är, nu man har hittat det här, jag minns jag kanske när jag pratade om det i en tidigare podd när Volvo lanserade V70 Drive-E, att man har lyckats få ner förbrukningen med ytterligare 2 centiliter. Jag har jobbat mycket med rolloutan. Men vad är det då? Men det är ju sättet som bilen tar sig mot noll i cykeln. Alltså man cykeloptimerar förbrukningen, eller ja, siffran i alla fall. Och det känns ju som att det är lite där vi är, som du säger, Tommy.
Och det innebär att bilen ska stå i en ugn med förtejpade dörrar och
helium i hjulen.
Ja, precis. Det var ju fusk. Alltså,
små tricks
som går om det.
Tuffare tester, säger jag. Ge oss tuffare tester.
Ja, men måste vi ändå upp till bevis här. Jag menar, än så länge när vi har kört så har vi kommit väldigt nära VLTP-siffror, eller kanske under VLTP till och med. Så att vi får se vad den presterar när den väl kommer. Men jag tror att vi kommer få se någonting väldigt snarlikt den här sedan snart. Alltså, det är säkert bara ett och ett halvt år bort, om en så mycket. Men det var ju inte det enda de hade på mässan. De presenterade även en ny E-klass All Terrain, den här lätt terrängifierade versionen. Och även, och det väcktes tydligen stort jubel i publiken, jag såg det här på YouTube, det finns på tuben alltihop, hela den här presskonferensen. Man presenterade att man är på väg att ta fram en Mini G, som de kallar det. Alltså en juniorversion av G-klass.
G-Wagen.
Mm. Mm.
Okej, okay, så då kommer det inte vara stor och dyr längre?
Jag tror att den kommer inte vara jätteliten och inte jättebillig.
Det blir ingen Östermalmsmoppe längre.
Nej, och sen, jag vet inte, hur ska de göra med namnet? För, jag menar, för många, många år sedan, mm, var det 07, som kom ju någonting som hette GLK, mm, den här roliga kantiga som skulle vara en liten, de här LK i tyska sammanhang är ju light som kurz, va? Mm. Liten och kort eller lätt och kort. Och den där modellbeteckningen, ska man återuppliva den tror ni nu? Så att det blir en GLK eller blir det bara G junior?
Just det. För det var GLK som sen blev
GLC.
GLC, ja, just det. Ja.
Mm. Ja, vi kommer ju, den kommer ju inte bli så het bland finansmäklarna här.
Det var inte, ja, men jag är inte säker på det. Det går säkert att sätta feta fälgar på en sån där också.
Ja, mm, alltså den ska ju vara el också.
Ja.
Enbart el.
Och EQ, nu ska vi säga EQG, alltså den full-size-modellen.
Den, ja, den har de visat bara som kamouflage, men ja, den kommer ju vilken dag som helst.
Ja, jag tänkte precis säga att den dröjer ett år till, 2025, va?
Oj, det var lång tid. Den stod en kamouflerad, ja, version nere på mässan.
Ja.
Mm.
På tal om kamouflerad tänkte jag säga, men ingenting alls. Cupra, Dark Rebel, jättekonstig tvåsitsig sportbil. Tycker ni att den påminner om någon bil som ni har sett för inte allt för länge sedan? Jag tror framförallt att Claes har en bild när den här bilden är i profil. Och det är då en shooting brake kaross, alltså en kombikaross ska det vara. Men den är strikt tvåsitsig och tvådörrars el då.
Är det inte den här Ferrarin?
Exakt vad jag också, ja, tyckte.
Purosangue.
Purosangue.
Ja, påfallande, ja, lik profil. Och den då kan man säga att den är ganska lik en Z4 Coupé då, om man då vill vara lite elak.
Ja, det känns ju ganska osannolikt att den kommer nå Cupra-köparna. Det där är bara
effektsäkeri. Det där är ren konceptgrej. Men lite småtuff.
Men och då får jag flika in där med, vi pratade ju ID GTI-koncept som var min favorit från mässan. Det är en framhjulsdriven elbil byggd på ID2-an. Men just när det gäller Cupra så håller de ju på att såga i Martorell i Spanien då och bygga om den nuvarande Cupra-fabriken till eltillverkning.
Mm,
ska öppna 2025 och det kommer de här ID GTI koncept ska tydligen byggas där då med ID2:an antar jag. Har de sagt någonting om varför de skiftar från bak till framhjulsdrift på de här mindre elbilarna, Volkswagen?
Nej, det har de inte gjort. Och det är intressant eftersom det är så många som skiftar tvärtom. Jag tänker på Polestar till exempel då, som har blivit gått från fram till bakhjulsdrift.
Men är det inte en rörelse inom Volkswagen-koncernen som har pågått mot att man vill tillbaka till lite mer basic, lämna ID-grejerna? Det ska vara mer design som ser ut som det var då.
Jo, design har de ju absolut.
Ja. Och riktiga rattknappar, inga touchgrejer utan ja, sådär.
Ja, när jag såg inredningen på den här IDGTI-koncept så såg det ju onekligen ut som att det var flera knappar på ratten och spakar och lite mer än ID3. Men det är väl bara att konstatera att tittar man på ID3 så känns ju de här produkterna betydligt trevligare.
Men var det inte GTI-koncept de hade fimpat bort blinkerspaken på också? Att den hade trillat upp i ratten eller något sånt där?
Ja, det läste jag någonstans, var det den? Ja.
Ja,
det är en knapp där då. Men en annan märklig bil som jag stötte på var ju Porsche Mission X.
Ja, 917.
Jag trodde aldrig,
homagen nästan.
Jag trodde aldrig en Porsche skulle se ut som en Cadillac.
Nej, men det är taskigt, det är tvärtom. Porsche var före med den där designen. Den påminner väldigt mycket om de här gamla 90-tals grupp C-bilarna eller 80-90-tals, ja, grupp C-bilarna. Otroligt fräck maskin.
Ja, där är vi inte överens.
Nej, det är vi inte. Då får vi göra upp andibäng sen efter.
In och kolla på Porsche Mission X och rösta eller någonting.
Men vi kan ju fortsätta på det där sportbilspåret, för, och det är ju ingen nyhet egentligen, men jag tror det är första gången de visar en publik i alla fall, så är det ju MG's Cybster, eller vad den heter, deras cabriolet, tvåsitsiga, fyrsitsiga cabriolet-versionen på MG. Ni har sett den, den kommer väl i somras tror jag egentligen. Den bygger på MG4 och kommer att komma nästa år om jag förstod det hela rätt.
Är det den första elcaben? Nej, Mini har ju funnits, va? Som elcab.
Mm.
En kort liten serie.
Men alltså är det MGs målgrupp? Det känns väldigt spretigt.
Ja, alltså den bygger ju på MG4 så den kanske inte, den ska inte bli så dyr den där lilla öppna bilen.
Mm. Cab-segmentet är ju onekligen.
Man är ju ganska själv.
Ja.
Eller första förresten, förlåt mig, det var ju Tesla Roadster. Eller hur? Det var den första.
Ja visst, elcaben. Den var ju.
Sen har ju MG också, och det var väl också att man presenterade egentligen för någon månad sedan, men det har ju även kommit den här ultrasportversionen av MG4. Den här MG4 X-Power då med 435 hästkrafter och 0-100 på 3,8 sekunder. Precis vad vi behöver i golfklassen. Så jag hoppas att den där GTI-konceptet, att den får lite mosig maskin så att säga, för annars blir det svårt att hänga med MG. Ja, jag fortsätter. Ska fortsätta inom Kina. Vi har ju Bydd. Bydd Seal har vi pratat om tidigare. Jag har provkört den och de passade på, och det tror jag faktiskt är en riktig premiär. De passade på att visa Bydd Seal U, och det är då en SUV. Och Claes hämtade den här ur skrivaren som jag skrev ut innan. Han bara, men det där är ju, och vad var det du sa då, Claes, att du tyckte den så lik
Honda ZRV.
Ja. Jaha.
Den är, det är en ganska generisk SUV-form får man ju säga.
Ja, inte så jättepetsande tyckte jag. Men, ja.
Den kommer att få lite större batteri än den vanliga som inte har kommit än, sedanen, Seal. Ska gå 50 mil, 480 lång, 552 liter bagage. Standard 1A SUV kommer säkert att bli rimligt prisat.
Är det fortfarande det här Blade-batteritekniken?
Det är Blade-batteri på 71,8 till 87 kWh. Vi har även med på SUV-fronten Audi Q6 e-tron, fortfarande maskerad, kommer nästa år. Däremot visar man upp inredningen, och då var Audi väldigt stolt över att de nu har tre skärmar.
Vilken är det här Q6 e-tron? Berätta.
Det är hacket då under Q8 e-tron, men en större bil än Q4. Så att det är verkligen inmejslad däremellan, och formen tycker jag, det man ser under den här spräckelhögen verkar vara väldigt likt e-tron. Q8 e-tron alltså, första generationens e-tron. Men skärmen framför passageraren var det stora numret. Och sen har vi då den franska nyheten som vi eftersökte, Tommy. Och det är ju Renault Scenic. Nya Renault Scenic, och det, den bygger då på Nissan Ariya. Så att det är ju så samma plattform och det blir samma batterier, men man verkar inte få riktigt lika mycket flås, för den största motorn ska vara på 220 hästkrafter, och du hade väl mer i Ariya, vill jag minnas.
Jag minns faktiskt inte, men det kanske jag hade. Och det här är ett högbygge förstås då? Det är en MPV, eller?
Ja, det är ju mer SUV. Den är 447 cm lång, och det är ju då 30 cm längre än den första Scenicen, den här som kom 96-97 någonting. Men den är ju bara typ, den är till och med lite kortare än den Scenicen som kom till Sverige senast, för den var ju över 460. Så att den är väl lite mindre, men jag skulle säga att det är mer SUV än MPV. Och baksätet är ju inte de här tre separata skjutbara stolarna som har varit tidigare, utan det är en soffa.
Oh, alltså,
som vilken personbil som helst. Ja, visst.
Trist.
Man kan ju hoppas att de tar fram en extra lång. De har presenterat även en Grand Kangoo som då är sjusitsig. Och det, den har vi inte heller sett tidigare. Så att Ture har fått en kusin som är mycket längre än vad Ture är.
Okej, men vad händer med Renault 5 Electric?
Ja, just det.
Den
nästa år, va?
Och den anser de redan var liksom för gammal för München, eller varför finns inte den där?
Nej, men de spar väl det tills den verkligen är färdig. De har ju bara visat konceptbilar, så att jag tror att man laddar upp, vågar jag gissa, Paris nästa år? Mm. Eller tror någon visar den innan?
Home market.
Ja, man måste ha någon, lite godis kvar till dess kanske.
Just det, ja. Nej, men det känns ju som en...
Då tror jag det blir stor Renault 5, Renault 4 fest där. Alltså.
Mm. Vad var din favorit då från mässan?
Alltså jag håller ju med, den där GTI-konceptet är ju, det var ju så snyggt, alltså man kände bara direkt att den där ska ni börja producera nu. Men sen måste jag ju säga att jag gillar ju MGs cabriolet, den ser ju, den är både snygg, och jag tilltals av konceptet, en tyst öppen bil, det är ju härligt.
Ja, där försvann vår vänskap
tydligen.
Det lät så bra med ID GTI, vi kunde ha slutat där, men okej, okay, ja.
Ja, men vi får se vad som kommer mer här. Men det är ju ändå anmärkningsvärt att vi har ju då ganska få bilmässor kvar som är liksom riktiga bilsalonger. Vad har vi egentligen, Tom? Är det Paris? Paris är väl fortfarande en bilsalong, vad senast den var i alla fall. Det var ju inte det en mobilitetsmässa i den bemärkelsen att allting som hade med mobilitet att röra var ju inte välkommet, utan det var ju fokus på biltillverkare. Och som sagt, jag tror att det var 5 eller 6 biltillverkare bara som hade presskonferens. Och jag menar, vi gick i Genève för 5-6 år sedan, Tommy. Då var det liksom, du hann ju inte med. Det var ju bara presskonferenser från morgon till kväll i 2 dagar. Och du hann inte med allt. Det var ju otroligt.
Los Angeles är väl fortfarande ganska stor, va? Och sen de här i Kina,
ja,
är ju stora.
Naturligtvis.
Men för Europa, det vet jag inte. Nej. Eran är över.
Ja, tyvärr.
Men har de inte sagt det? De började ju prata om det för 10 år sedan. Det där är gammalt. Mm. Vi kommer inte ha några mässor längre, men de hittar ju bara andra former.
Mm.
Jag tänkte som e-car expo i Sverige här, den blomstrar ju som utav bara 1000. Det ska ju benämnas på rätt sätt, känns det som.
Men det är kul, för det visar ju ändå att folk vill ju,
ja,
publiken vill se de här bilarna, vill se dem i verkligheten liksom.
Bara man förnyar sig så finns publiken där, och då får man ju, det är ju perfekt att visa upp allting gemensamt så man kan jämföra när man går runt och tittar på nyheterna.
Så fler mässor?
Ja, tack.
3695 kronor i månaden för en bydd Atto 3 på privatleasing. Är den värd de pengarna? Och har du en fin Mercedes så ska du vara väldigt försiktig när du byter hjul, annars kan det bli dyrt. Vi Bilägares podcast fortsätter om en liten stund. Häng kvar!
Och nu blir det reklam. Ja, det blir det.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på Bilägares podcast. Vi bandar detta avsnitt den 7 september. I Stockholm så är det solsken och sommarvärme som gäller idag. Men så småningom så drar vi inte däcksäsongen igång. Och det här med att byta däck är minsann inte så enkelt som man tror. I alla fall inte om man äger en Mercedes-klass. Du vet mer om detta.
Vi har ju visat så mycket bilder här. Så jag fortsätter på det konceptet.
Ja, jag visste det. Här är helt omedvetna om hur vi skickar ut det här.
Jag har 2 A4 med siffror framför mig.
Ja, fina siffror.
Vad säger ni om det? Kan ni
läsa någonting? Nej, jag känner inte att jag måste läsa.
Jag ser inte på det här hållet.
Det är alltså, jag kan avslöja det för er lyssnare, att det är alltså alla moment som man ska dra på alla Mercedes-modeller och alla olika fälgtyper. Och det är liksom... Man drunknar i det här.
Är det alltså olika moment för varje fälg?
I princip kan man väl säga att ja, det är olika. Det är stål, det är lättmetallfälgar och det är olika moment som man ska dra.
Står det här i instruktionsboken eller var hittar man det här?
Alltså momenten borde stå i instruktionsboken.
Jag kan säga att i våran Mazda CX-60 så står det klart och tydligt. Den ska ha mellan 108 och 130 newtonmeter i åtdragningsmoment av hjulskruvarna.
Mm. Nej, men jag blev uppringd av en upprörd Mercedes-ägare. Han hade köpt en Mercedes, det var en 220 diesel, all terrain. Det var ju så då att...
Är den E-klass eller en C-klass?
E-klass. Den här inhandlades vintertid. Och då stod den ju på vinterhjulen. Och sen när våren kom då så skulle han ju byta till originalhjulen med sommardäck på. Och åkte till sin lokala verkstad som då satte på dem och bad ägaren att efterdra det här efter några mil.
Vilket ja, han, som han gör.
Gjorde i godan ro och tro. Och sen nästa resa så vibrerade ju bilen. Och han förstod att någonting inte stod rätt till. Och det visade sig att han hade ju dragit skivorna snea på bilen.
Hur då?
Ja.
Kraftkar?
Ja, nej men han har ju gjort det här många gånger. Och tyckte att det här har jag gjort hela mitt liv.
Bytt däck alltså, eller bytt hjul, ja.
Ja, jag säger ju fortfarande hjulbultar då, precis som det står på hyllan på Biltema. Men hjulskruvar, ja. och så vidare.
Julskruv och julmutter, så ja, är det korrekt. Men julbult går jättebra, det är vedertagen praxis.
Jag vet att det är korrekt, ja. Men jag fortsätter säga bultar. Ja, hur som helst så är det ju så att han åkte till sin lokala Mercedeshandlare. Och det var Hedin. Och de sa, ja, du har dragit sönder skivorna. Och vi kan hjälpa dig att sätta på ett par nya för 20 000 runt om. Och han blev ännu mer upprörd. Och jag kände väl i det här fallet så, det brukar vara väldigt tydligt vem som har gjort rätt och fel när vi skriver om konsumentfall i tidningen. Men det här blir mer en form av konsumentupplysning. För det är ju väldigt tydligt från Mercedes håll hur man ska handskas med den här bilens bromsskivor. Och det som sticker ut, och det är ju att de är ju inte i gjutjärn som brukar vara traditionellt på många bilar, utan 2015 så kom Mercedes med något som heter compoundskivor. Det är deras egen benämning, det är Brembo som tillverkar dem.
Mm. Flera tillverkare använder samma benämning för vissa saker, BMW till exempel.
Ja, visst. Och det är ju lyxbilsegmentet som har tittat på den här lösningen som man kan benämna lite mer enkelt som tvådelade bromsskivor då, där friktionsytan fortfarande är i gjutjärn, där beläggen...
Stål.
Ja, visst. Det är väl smält stål.
Ja.
Ja. Och sen så... Men då är det ju det här med... I det här segmentet så vill man ju ha ner den ofjädrade vikten på bilen. Och då har man gjort så att navet på skivan, så har man bytt material. Så i Mercedes fall så är det stålplåt, 2,5 mm tjockt. Och det tycker jag i alla fall jag är väldigt tunt. Och det var ju det som hände då.
Så när man drar en skruv med för mycket kraft, vad händer då?
Ja, om man inte gör det här väldigt noga. Jag skulle säga att kraften är inte så noga i det här fallet. Det är inte det som är problemet, utan det är var man applicerar kraften på hjulnavet. De här, i Mercedes fall så är det ju, ja, i de flesta fall så är det väl 5 då hjulskruvar, om ni vill säga det, som måste appliceras på korrekt sätt. Och om man tittar då just när det gäller den här fälgen som sitter på bilen, så steg 1, det är position by hand. Så man skruvar helt enkelt in de här skruvarna så man har rätt anläggningsyta. Så fälgen ligger diktan mot skivan då. Och sen i steg 2 så drar man till 75 Nm. Korsdrar. Och sen i steg 3 så drar man till 150 Nm. Det är 20 tums AMG-fälgare här. Eller AMG-style. Så att... Det är ju ganska mycket att tänka på.
Men alltså, om jag svänger in till Bosses däckbytarservice som står på stormarknaden nu i vinterdäckstider, vet de om det här då? Kommer de att göra så här?
Ja, det är ju det som är den stora frågan. Det har ju funnits i 8 år, men det är ju inte jättevanligt det här. Om man tittar på den rullande bilparken i Sverige, så skulle jag vilja hävda att många är okunniga om det här. Därför är det ju väldigt viktigt, om du har en bil med tvådelade skivor, att du verkligen vet vad du gör. Och jag skulle säga att grundproblemet är ju om du får fel belastning, att du inte korsdrar hjulskruvarna på rätt sätt. Så att du drar åt för mycket på någon sida av skivan. Men det kan ju också vara, det är väldigt viktigt att du använder, som Mercedes själva vill trycka på vikten såklart, att använda originalfälgar som liksom har de rätta toleranserna. Det kan även vara känsligt med eftermarknadsfälgar som inte är, som har den exakta toleransen.
Så att du drar... måste verkligen vara absolut platt, ja, så att det inte finns någon en sån fraktion av en halv grad emot navet. Så.
Precis, för det är väl ganska mycket generellt sett, 150 Nm.
Ja, det låter ganska mycket. Runt 120-130 brukar vara rätt.
Ja, okay.
Men hur vanligt är det här problemet? Hur många bilar har såna här skivor? Och vet folk om det, att de har det?
Ja, det förtäljer inte historien tyvärr.
Vad tror ni?
Jag tror inte man har en aning faktiskt. Och sen tycker jag att om märkesverkstan lämnar ut bilen och säger glöm nu inte att efterdra, då måste man ju nästan lämna med en anvisning att tänk nu på att de här inte får efter... För verkstan har ju då efterdragit enligt precis det här korsdraget, 75 först, sen 150 och sen och glöm inte att efterdra. Och jag menar, då måste man ju skicka med en anvisning som talar om att du ska bara efterdra det här med momentnyckel. Du ska alltid korsdra och dra inte till mer än 150 newton.
Ja, men just att stå på gården då med vita knogar och fällkors, det är ingen höjdare. Mm. Så jag skulle säga att det är väldigt lätt att se på bromsskivan om den är tvådelad. För då ser du ju att materialet runt fälgcentrum ser ju annorlunda ut eftersom det är Mercedes fall då i stålplåt och sen är de här sammansatta på lite olika sätt. I Mercedes fall så är det pressat men det är nitat eller skruvat på olika sätt. Men det finns ju väldigt mycket fördelar med det som biltillverkarna då vill trycka på, att man reducerar vikten då på den här roterande massan. Och det kan bli upp till 30% lägre vikt på bilens bromsskivor totalt sett då. Och då får du ju förbättrad åkkomfort, du får lägre förbrukning och bättre prestanda och köregenskaper. Så det finns ju något positivt med det här, men se för guds skull till att den som byter hjul är kunnig i det här. Vänd dig till en däckspecialist om du inte känner att du kan hantera det här själv.
Jag tycker verkligen att Mercedes, det kan inte vara speciellt svårt för dem att lämna ut en lapp som säger att tänk på det här. Och det kan ju de göra till varje bil som de vet har de här bromsarna. I och med att de hade bytt hjulen på en Mercedes verkstad. Sen om Bosses däck inte har möjligheten att göra det här, men de kanske har kunskapen om problematiken med bromsarna ändå. Det har jag lite lättare att förstå, men just Mercedes borde ju naturligtvis, det borde inte finnas någon möjlighet att kunden inte blir informerad på tillräckligt vis. Jag tycker det är ganska dåligt faktiskt.
Ja, där borde ju faktiskt Mercedes informera sina kunder tydligare kan jag tycka, när man vet också hur lite folk bläddrar i instruktionsboken generellt sett. Men det blev faktiskt ett glatt slut på den här historien. Det var så att Mercedesägaren, han vände sig till inköpsstället Höglunds bil i Norrtälje. Och de åtog sig att lösa det här och tog allt på goodwill.
Så han behövde inte betala
någonting.
Skivorna? Nej.
Nej.
Oh, bra.
Så blev det.
3 695 kronor i månaden för en ny bydd Atto 3. Privatleasing, 3-årskontrakt, 1000 mil per år. Hur tycker ni det låter?
Det är en liten dryg 1000-lapp per gitarrsträng, så det är ganska bra.
Men då är det lite mer än vad jag har sett i reklamen som de kör nu. För där är det 2995.
Mm, det är den enklare utrustade versionen och det är 12-månaders avtal.
Okay.
Men det finns ju också om man hellre skulle vilja det. Det här har i alla fall gjort till att man fått snurr på den här byddförsäljningen i Sverige. Atto 3 går rasande bra just nu. Och det här blev ju då så lämpligt också att jag precis nu har gjort ett test av bydd Atto 3 där den har träffat på MG5 och Volkswagen ID3.
Uppdaterad ID3 ändå, eller?
Uppdaterad ID3. Och man kan ju tänka sig då att det här är väsensskilda produkter. En är en liten eldriven familjekombi och en är då den här nya kinesiska leksakssuven med snurrbar bitskärm och gitarrsträngar i dörrsidorna. Och en är en ID3. Men det visar sig att de har ungefär samma pris, de har ungefär samma räckvidd, de har ungefär samma utrymmen. Minus bagageutrymmet. Och prestanda skiljer inte heller speciellt mycket. Så att mångt och mycket så är de ganska jämförbara.
Lika, men ändå olika.
Ja, kan man säga.
Vad tycker du om den här grafen, Tommy? Det är alltså kinesiska bilregistrerade nybilar januari till juni 2023.
Okej, och den här långa stapeln först?
Det är bydd.
Det är bydd alltså.
Alltså det där ser ut som, tänker ni att ni tar och ritar ett halvt T, alltså du drar ett streck för T och sen gör ni en hatt, men ni gör bara hatten på höger sida. Så ser grafen ut. Det är bara en stapel.
4 eller 5 gånger så långt.
Ja, då är det även laddhybrider inräknat.
Ja.
Men det är alltså är extremt stora. Sen kommer Tesla ungefär halverad försäljning i Kina. Och sen har vi GAC, GM, Geely. Vi har VW Group. Ja, bra. Kanske 7:e, 8:e plats där.
Mm. Nu när du visar den där statistiken, Claes, kan jag göra en komplettering på München. Och det var ju att Volkswagen har ju då sin informationskväll där. går igenom olika nyheter. Och då kliver bland annat upp ansvarig för Kina-marknaden och pratar. Och då nämner han att Volkswagen avser att vara en ledande förbränningsmotorförsäljare i Kina. Nämner inte ett rad om el, inte en rad, utan förbränningsmotorer, där ska vi vara ledande.
De har abdikerat.
De har gett upp.
Ja. Bydd säger vi, det heter alltså egentligen Build Your Dreams, det här bolaget. Det grundades 1995 som en batteritillverkare och 2008 lanserade man sin första bil.
2008, det var i förrgår.
Eller hur? I den här världen så är det i förrgår.
Ja, det är
så det. Så det är väldigt nytt. Och den här Atto 3:an då visades första gången 2021 under sitt kinesiska namn Yuan Plus.
Ja, rimligt.
Mm. Och sen då i testet så hade jag MG5. Och MG är ju ett gammalt brittiskt varumärke som ju inte längre är brittiskt utan numera är köpt av Kina eftersom man gjorde konkurs år 2005. Gick ursprungliga MG Rover Group i graven.
Ja, det var Phoenix Group som ägde de där sista sluttampen. Det var de som köpte dem för ett pund utav BMW och sen så gick det som det gick.
Det slutade i alla fall med kinesiska ägare och det är då SAIC Motors som ju är jättestora också i Kina, eller åtminstone var jättestora.
Jo, men de är ju enorma.
Ja, som då köpte MG. Och den här MG5:an är då en eldriven kombi.
Mm. Ja, precis.
Ganska basic, ganska lätt att förstå och ha att göra med på alla sätt. Ja. Volkswagen ID3 har vi ju pratat mycket om. Anders, ge oss en kort resumé.
Ja, det var ju Volkswagens första försök på en riktig elbil. Dedikerad elbilsplattform först ut på den här MEB-plattformen, då första generationens MEB. Och vi hade den långt i stallet och vi hade väldigt mycket bekymmer med, eller en del av oss ska jag säga. Ja. Inte, för ni som har lyssnat på äldre poddar vet att jag gjorde ett försvarstal till den här stackars ID3:an mot slutet av året. För att jag hade ju i stort sett inga problem alls.
Men låt oss börja i början på året, Claes. Berätta på vintertestet när du körde ID3:an, vad hände då?
Det snurrade till ordentligt. När
plötsligt så låste det. Nej just det, det var antisladden som slutade fungera.
Ja,
så när du gossade på för att komma ut i en korsning. Så gjorde du en härlig piruett.
Så var det, ja. Och det hände väl även Maria, vet jag. På tal om nu varför Volkswagen går från bakhjulsdrift till framhjulsdrift. Det kanske finns en förklaring här. Men precis som du säger, Tommy, så låstes ju sig alla skivorna också när vi hade käkat
det.
Lunch.
Maria fastnade på mitten av flatruvet efter lunchen.
Ja visst, vi kom inte loss.
Nej.
Eller ja, kom loss till slut, men...
Det var någon isbildning där som låste fast bilen.
Fast det var ingen isbildning när du snurrade, utan det måste ju vara programvaran som fick tuppjuck.
Visst. Så. Ja, det var några stakande månader där. Sen var det ju felmeddelandena avlöste varandra.
Jag stod 14 dagar på verkstad för mjukvaruuppdatering.
Och det erkände ju Volkswagen allt eftersom att det kommer nya uppdateringar och verkstäderna hade ju de extra personal för att ta hand om alla ID-modeller som skulle uppdateras där.
Många säger ju det att bilen släpptes alldeles för tidigt. Den var inte färdigutvecklad. Men man tryckte ut den ändå.
Och jag var ju nere i Wolfsburg skulle titta på rostskyddsbehandling. Och där stod det ju ID3:er i varje hörn. Hela Wolfsburg var ju fullt med ID3:er. Alltså. Det gick knappt att parkera någonstans.
Som de hade byggt men inte levererat alltså.
Precis, det skulle efterjusteras på något sätt.
Ja, det var någonting med mjukvara. De skulle trycka in mjukvara i den, det var den som inte var färdig. Ja. Så blev det massa stående.
Så till slut sa de väl att nu är det dags att skeppa iväg de här. Så får vi ta resten hos verkstäderna.
Mm.
Men man måste ju, det finns ju många exempel i bilhistorien där man har fått ett nytt försök. Och om 5-10 år så kommer vi ju skratta lite åt det här första stapplande försöket som Volkswagen gjorde. Både, jag tänker också utseendet nu när man ser kommande produkter i München. Hur verkligen ta ett tydligt steg bort från den här
första
ID-familjen. Den kommer de...
Den är ju ganska tråkig. ID3 måste jag säga att jag tycker fortfarande, särskilt efter uppdateringen, att den ser ganska check ut. Men nu är det ju otroligt personligt här, men ja, ID4, är den egentligen, är den en snygg bil, och ID7 också. Jag tycker de ser lite svullna och ledsna ut mest hela tiden.
Mm. Ja, jag blir lite bortskämda från Volkswagen. De kan ju göra skojiga produkter. Jag vet inte hur de tänkte här.
Bussen är ju kul tycker jag. Men,
ja. Ja. Men nu har den har blivit av med den här svarta plasten framför vindrutan. Det är det första jag noterar.
Flugfångaren.
Mm. Ja. Jo, men det är ju så alltså att då 2020 så lanserades ID3 och redan 3 år senare så är det dags för en uppdatering. Och nu har den då fått större skärm, den har fått flugfångaren på motorhuven har försvunnit. Det finns lite nya luftinsläpp i fronten. Men den stora skillnaden är ju känslan när man kör bilen. Visst, du körde den Anders?
Ja, jag körde den.
Och hur kändes den?
Det kändes ju riktigt bra nu och framförallt inte bara körkänslan utan man har ju lyft interiörkvaliteten med ganska små medel ska sägas så känns det ju betydligt mer påkostat för våran var ju som att sätta sig i ett kylskåp, det var ju bara hårdplast överallt och ganska deppigt och nu är det betydligt bättre och sen gör det ju en större skärmen också mycket för intryck då, att det underlättar hur man använder mediasystemet till exempel men mediasystemet i sig är ju detsamma.
Mm. Med förtjänster och fel, eller ja, viss tröghet i alla fall. Men jag lät då ID3 drabba samman med BYD, Atto 3 och MG5. Och jag vet inte om det var du, Anders, eller om det var vår kollega Nils som sa att det är intressanta med kineserna som kommer här in på marknaden och inte slå sig in på pris utan jobba med komfort istället som inkörsargument.
Mm. Ja, det var Nils som sa det, men det, jag kan bara instämma.
För det är ju spännande med den här, som bydden är ju otroligt komfortabel. Det är jättekul att man har satsat på det.
Det var mitt bestående intryck av provkörningen också som jag gjorde för ett halvår sedan. Att den tyst, bekväm fjädring och sen var det ju det att det har skett på bekostnad av någonting. Det var ju körintryck, det var ju som att köra en vettextuka, så finns ingenting där.
Nej. Ja, men så är det ju. Och sen så visar det sig att det är ju ytterligare ett pris man betalar när vi gjorde vår undanmanöver. När vi körde på flygfältet så visade det sig att ja, bydden lastar minst, lägst maxlast. Och ändå så är den tokmjuk när man svänger runt där. Kränger som ett skepp i storm, studsar lite lätt.
Och men den höll alla hjul i backen i alla fall.
Ja.
Då kan du ju få kränga med.
Ja, jo, ja. Det kändes ju inte förtroendegivande på något sätt.
Det var inte så här Toyota Corolla Cross mjuk. Precis lagom.
Nej, inte
fjädringskomfort.
Alltså den är ju jättebehaglig att åka i, men just när det svänger och när det är i kris så har den inte riktigt full kontroll. Antisladdsystem finns ju förstås och det fungerade och den fick ändå ett anständigt resultat, men just känslan var ändå överraskande att den var så himla mjuk. Sen hade ju bydden hyfsade bromsar, men MG:n hade dåliga bromsar. Sämst bromsresultat av de här bilarna.
Och MG:n är väl också den äldsta konstruktionen, för där tycker jag i alla fall att det känns som att den är väldigt eftermonterad, själva eldrivlinan. Man ser batterikakan sticka ut ganska duktigt trots att de har höjt bilen kraftigt. Den ser ju, de skulle ju tycker jag krängt på ett crosskit på den där med lite skärmbreddar så hade den sett lite mer naturlig ut. Nu ser den ut som att ja, just det, vi ska göra en elversion av den här också. Ja, vi höjer upp fjädringen och sen är det klart.
Volkswagen ID3. Det märks ju att det är en annan, någon slags, här kommer vi till veteranerna när det kommer till bilbyggande. Alltså här är det ju liksom, bromsarna är absolut bäst, fast de har trummor bak, undanmanövern, klockren, inga problem alls. Högst maxlast, får lasta mest och ändå går den bäst. Störst innerutrymme i kupén tack vare lång hjulbas.
Ja, men baksätet i det är ju bra. Alltså.
Ja. Och sitter bekvämt och åker skönt. Lite fastare förstås än bydden. Och lite bullrigare än bydden. Mer däckljud. Men ändå. Det känns lite mer rejält. Och så kommer man då till det här med lastutrymme.
Mm.
Och lasta i ID3 är ju inte alltid så lätt.
Nej, det är tur att baksätet är stort för att gå och lasta på golvet.
Och man får ju inte ha dragkrok på den.
Nej, du får bara ha din lilla
cykelhållare.
Ja, precis. Och det är väl 55 kilo jag tror du får belasta med den där med. Så precis så vi får ha bakboxen på den, fullastad bakbox då.
Mm.
Och sen gällde även takräcke va?
Nej, det får man inte heller ha.
Det var ju lite opraktisk summering. När
jag förstår inte hur de har resonerat där. Det är
men
konstigt.
Det finns ju de som inte kör med takbox eller släp.
Nej, men man vill ju åtminstone ha valet, tycker jag, som köpare att välja.
Ja, det är många som vill ha en cykel på taket även ute i Europa, kan jag tänka mig, och då måste kanske ha ett takräcke ibland. Mm. Du behöver inte alltid ha det på kroken. Men det är klart att rent räckviddsmässigt är det naturligtvis fiffigare att inte ha saker på taket, så att de kanske resonerar så.
Det kan man ju få bestämma som val. Bilköpare är ju bättre på att välja det än biltillverkarna, tänker jag.
Nej.
Det ska inte pappa i Wolfsburg bestämma.
Budden får inte heller ha dragkrok. MG är den enda i det här gänget som får ha drag, och den får då dra
3 ton får den inte dra. Den får dra, jag gissar, 600 kilo.
Nej, den får dra 500 kilo.
Ja, nästan.
Räckvidd pratade vi om. Den deklarerade räckvidden för bud är 42 mil.
Hur stor batteri har den då?
Den har 60 användbart. 60,5 uppgivet. Mm. Men när jag körde och mätte och räknade så landade jag på en räckvidd på 366 km på bud. Och 366 km på MG. Och 397 km på ID3.
Så de som ljög med Dieselgate, de har blivit lite mer ärliga vad det gäller elektrifiering i alla fall. Ja. De har lärt sig något.
Ja, det finns ju fortfarande ett litet spann mellan uppgivet VLTP-räckvidd av 422 km och det jag mätte 397, men det kan ju variera. Omständigheter och annat. Min slutsats i det här testet blev ändå vinst för ID3. Men det var ju också med hänsyn till ekonomin, och när vi räknar ut vår testekonomi så utgår vi ju från priserna och prislistorna. Och i prislistan så står det att den här bydden kostar över 500 000 kronor.
Men det är inte typ 500... Var den inte på 570 000 eller sånt? Denna som är hög utrustningsnivå.
Mm, ja just det, 554 900 var listpriset. Men nu alltså kan man få den för 3 695 kronor i månaden på privatleasing i 36 månader och 1000 mil per år.
Och jag tror, jag har hört det viskas i blåsten här, att om man kan tänka sig en begagnad Atto 3, de första bilarna som såldes i Sverige, det var ju också sådana här kortleasare. Det innebär att de borde vara på väg tillbaks nu in i systemet. Så att det kanske finns en möjlighet till att få en riktigt anständig begagnat leasing. Om de nu erbjuder det vet inte jag. Eller kunna köpa en bil då för ett sansat pris.
Mm. Om du får ett himla bra pris på den så tycker jag inte alls det är någon dum bil. Alltså. Den är ganska bekväm och den har gitarrsträngar på högtalaren.
Ja, och det är ju ett argument så gott som något. Men den har ju fler roliga detaljer, Tommy. Vi måste nästan ta det. Dörrhandtagen.
Jag som ser ut som diskanthögtalare och dörrhandtag kombinerat i en enhet.
Det är jättekonstigt.
Jättekonstigt.
Och strängarna har vi tagit, skärmen har vi tagit och den går ju då att vrida både manuellt och på el. Erkände du vreden också manuellt?
Nej, jag tryckte på knappen för du hade berättat att det fanns en hel motor på den. Ja. Men den här utrustningsnivån design då, som jag körde i testet, den högsta, den har ett jättestort öppningsbart glastak. Om man vill ha lite friskluftskänsla i sin bil. Ja. Ja, baksätet är helt okej. Okay. Det är lite instängt för man har jättestora och breda ryggtavlor på framsätena. Men om inte ungarna är känsliga för åksjuka så...
Och man kan alltid minska det genom att ha individuella friskluftsutblås bak. För det har ju den där. Och det tror jag är den enda som hade det. Jag tror inte ID3 har det till exempel.
Nej, kanske inte har
det låter inte. Som ganska många plus här för Atto 3-an.
Ja, men det är nog det ändå. Och den är alltså, det var lite vindbrus när det kom upp i hastighet, men i låga farter så är det nästan inget däckbuller alls. Väldigt tyst och trevlig.
Hur är det med rostskydd då? För det här är ändå bilar som kommer från en annan del av världen där man kanske inte riktigt har samma bekymmer som vi har.
Ja, nej men resultatet i vårt rostskyddstest är ändå en ordinär 3 förbud.
Ja, det är ju samma som Volvo brukar få.
Och samma som ID3 också får. MG'n var väl lite sämre och fick en 2 när våra rostskyddskillar hade tittat klart, men byden helt okej. Okay.
Har du sett några leasingpriser på ID3?
Nej, borde vi titta på det? Det kanske är intressant.
Det är en snabbkik.
Och när det gäller snabbladdningen... Ja, byddsregler, elektronik blir lite vilset för batteriet där så att det går upp och det går ner och det går upp och det går ner när man mäter snabbladdningen över tid. Både MG'n och Folkan är mer stabil och laddar därför snabbare under en längre period. Men det är inga stora skillnader.
Och Folkan, vad hade du för något batteri? Du hade lilla batteriet, ja. Eller mellanbatteriet?
Ja, Ja, och då 62 kilowattimmar.
Då är det max 120.
Max 120, ja.
Så lite lägre än, det stora batteriet har väl 170, tror jag.
Men ja, och Folkan är snabbast då och laddar där i början, men den trycker i sig då 10 mil på 13 minuter. Men bydden tar 16 minuter bara på sig. Det är 3 minuters skillnad att få i sig 10 mil, så det är inte heller någon stor skillnad.
Det kan vara skillnad mellan ett lyckat toalettbesök och misslyckat i byxorna.
Hittar du någon leasingpris?
Ja, 1000 mil per år, 3 år. Fram till sista september så vill Volkswagen ha 5695 kronor i månaden för ID3.
Det är alltså 2000 spänn till för en ID3 än en bydd. Mm. Så är du intresserad så tycker jag absolut, kika på den. Men lasta inte för tungt, för att den har svårt att tåla tung last. Tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Vill du oss något så når du oss på podd@vibilagare.se. Ta hand om varann, krama varann i trafiken, kör du på någon, stanna och byt kontaktuppgifter. Vi hörs igen snart. Hej då.
Hej då.
Hej.
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.